Jag ska läsa ifrån Markus evangeliet. En sabbat tog Jesus vägen genom sädesfälten och lärjungarna började rycka av ax medan de gick. Då sa fariseerna till honom: "Varför gör de sådant på sabbaten som inte är tillåtet?" Han svarade: "Har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga och inte hade någonting att äta? Han gick in i Guds hus och åt upp skådebröden som inga andra än prästerna får äta och gav också dem som var med honom. Och Jesus sa till dem: sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är människosonen Herre också över sabbaten." Det är alltid lika kul när man ska predika, tycker jag. Det kommer en sån här text som är lite av ens favorittext. Det kanske är svårt att förstå varför just den här texten skulle vara en favorittext. Och det är inte alltid så lätt eller kanske klokt att välja ut en text som är favorit. Det finns ju rätt många. Och detta kanske inte är min absoluta favorittext. Det skulle jag väl kanske vara från första Johannesbrevet, där det står att vi ska älska varandra. Eller från gamla testamentet så har jag en viss förtjusning för predikaren. Det finns inget nytt under solen, utan allt går igen. Det är lite så här halvdeprimerande, men också lite tryggande att jag behöver inte vara så extrem eller sticka ut. Eller det finns inget nytt under solen. Det tycker jag, jag finner det trösterikt på något sätt, även om predikan är lite deprimerande mellanåt. Man kan ju ha många favorittexter, och temat för dagen är ju friheten i Kristus. Vittna om en frihet att vi får göra som vi vill. Men hur som helst så är ändå den här texten lite av en favorittext bland de många bibelorden och de många berättelserna. Och det är den här sista one-linern som Jesus har: sabbaten blev till för människan, inte människan för sabbaten. Det är ett sådant ord som jag alltid försöker hålla lite svävande här i huvudet. Alltid försöker ha med mig. Ungefär som man försöker ha den gyllene regeln med sig i huvudet. Det är ett sådant ord som är bra. Allt vad ni vill att andra människor ska göra för dig, gör det också för dem. Människan blev inte till för sabbaten, utan sabbaten finns till för människan. Det är ett bra ord att leva efter. Jesus, han är ute och går igen, vilket han är allt som oftast. Mest på land, ibland på vatten. Eller som min lärare i missionsvetenskap sa: kanske gick Jesus på vattnet, men oftast åkte han båt. Och det stämmer ju faktiskt. I vilket fall som helst så är han ute och går och har lärjungarna i släptåg. Och av någon anledning så är fariseerna också ute och går med Jesus. Kanske var de nyfikna på honom. Kanske försökte de hitta något sätt att sätta dit honom. Eller är det bara Markus som skriver in dem lite retoriskt i berättelsen för att de fyller en funktion? Det spelar kanske inte så stor roll egentligen. De var där på ett eller annat sätt. Jesus tar vägen genom sädesfälten. Och lärjungarna, som så ofta får stå för mänsklighetens svagheter i Jesus undervisning, de blev hungriga. De blev ofta hungriga eller trötta eller är i vägen på något sätt. De blev hungriga. Så de tar och börjar rycka av ax i sädesfältet, så de har någonting att äta. Fariseerna, dessa duktiga, laglydiga och religiösa medborgare, går då på Jesus. De går inte på lärjungarna, utan de går på Jesus och frågar: varför gör lärjungarna sånt som inte är tillåtet på sabbaten? Alltså på denna helgdag. Det var ju inte så farligt kan man ju tycka att de tar och rycker av några ax. Men fariseerna, de kallar detta för att de arbetar. Kanske var de desperata på något sätt, eller så är de bara så petnoga att man ska helst bara sitta still på en stol på sabbaten. Men de går på och tycker att lärjungarna har börjat skörda. Arbete. Inte tillåtet. Jesus bemöter deras kritik med ett svar på deras eget område. Med en berättelse om David. Kung David alltså. Ni vet, han som stred mot Goliat och blev kung sen. Det är ju de flesta judars favoritperson. Säkerligen fariseernas också. Han bröt mot lagen när hans män blev hungriga och åt upp skådebröden i templet som bara prästerna fick äta. Och om David, kung David, han som är bakgrunden till hela den messiaslängtan och messiasförväntan som fanns i Palestina vid den här tiden, symbolen för allt vad man längtar efter i en messias, om han bröt mot lagen för att det var praktiskt och rätt och i det godaste av syften för att hans män var hungriga, hur kan det då vara fel om lärjungarna också gör det? Jag kan tänka mig att exemplet om David var ganska effektfullt på fariseerna, för de säger ingenting mer. De blev tysta. För vad skulle de säga? Det hela är ju egentligen ganska befängt, eller hur? Man kan ju inte kalla det skörd att man går och drar några få strån ur en åker. Men vi får med oss den här raden från Jesus. En mening som är väldigt tung. Sabbaten blev till för människan. Inte människan för sabbaten. Som jag berättade innan så fick jag ju följa med en av våra medlemmar ner till Malmö och träffa advokaten. Och jag har ju fått ta del av beslutet om avslag och vi skulle se över den här överklagan till migrationsdomstolen. Och utifrån de samhällssystem som vi har skapat och byggt upp tillsammans i landet, och det kan man ju alltid ifrågasätta om det kanske ska se ut på annorlunda sätt, men i alla fall utifrån de vi har, så är det ju bra, tycker jag, att det görs en prövning om man söker asyl. Att man gör en prövning för att se om, ja, men du har skyddsbehov. Vi vill hjälpa dig. Helst skulle jag kanske säga att det fanns en annan samhällsmodell där det var mer självklart att vi hjälpte varandra lite mer villkorslöst. Men det kanske är utopiskt kristet på något sätt, jag vet inte. Men utifrån de system vi har så är det väl ändå bra om det görs en prövning för att de här systemen ska fungera. Men om vi nu har det här systemet och man har jobbet att sitta och göra de här prövningarna. Och då pratar vi om frågor om liv och död man tar beslut om. Det är människors livsöden de tar beslut om. Borde man inte ha kunskap, eller åtminstone söka kunskap, för att kunna göra en sådan rättvis bedömning? Det känns rimligt, tycker jag. Jag kan förstå att man kan inte ha kunskap om allt. Men det är under all kritik. Och jag blir orolig, bekymrad, arg och frustrerad över att man fattar beslut om människors livsöden på det här sättet. Utan att vara intresserad att ta reda på vad det faktiskt handlar om. Det är som att be mig designa och rita en skyskrapa och låta bygga den utifrån mina ritningar. Utan att jag ska gå en enda kurs i arkitektur eller byggnadskonst. Livsfarligt, helt enkelt. Den byggnaden skulle inte stå. För jag har märkt att de har inte den blekaste aning om vad det innebär att vara kristen. Att bli en kristen. Att ha en tro överhuvudtaget. Det här är inget nytt. Vi har hört om detta i flera år. Och Migrationsverkets märkliga bedömningar av de som söker asyl på grund av förföljelse för sin tro. Och jag kan tänka mig att denna typ av predikan har hållits i många kyrkor i Sverige. Men nu har vi också fått de här frågorna till oss. Jag vill säga som Jesus. Om vi nu har lagar som reglerar vilka vi ska hjälpa, där målet, som jag ändå förstår det, är att vi vill hjälpa, finns då de lagarna eller de reglerna eller de systemen till för att hjälpa människor? Eller släpper vi in människor och låter dem söka asyl för att pröva lagarna, för att fariserna eller Migrationsverket ska ha något att göra? Jag är en aning frustrerad. Det är ju självklart så att vi har de här reglerna för att vi som land, Sverige, vi vill hjälpa människor. Vi vill vara en god kraft. Det var åtminstone min självbild som svensk, att vi är de goda. Är det inte så längre? Jag har hört flera röster, debatter, personer som börjat få mig att ifrågasätta denna självbild, Sverige som världens samvete. Jag är inte naiv. Det går kanske inte att hjälpa alla. Jag gör det inte själv. Det är många människor som jag inte hjälper. Men när reglerna blir viktigare än människor på samhällsnivå, då tror jag vi är ute på något farligt. Då är vi på väg in i något som inte är bra. När regler och lagar skickar människor ut i livsfara på grund av att man inte bryr sig om att förstå det som ärendet handlar om, är det då för människornas skull eller för reglernas skull? För min egen del så är det inte bara för de asylsökandes skull. Det är även för min skull. Det är för mina barns skull. Vilket sorts land, vilket sorts samhälle vill jag leva i? Vi får också gå var och en till oss själva. Vi får också rannsaka våra egna liv. Vad vill jag leva i för värld? Vad vill du leva i för värld? Finns det onödiga regler, lagar eller moraler som vi håller fast vid? Det finns ju gott om det. Vi har Sveriges rikes lag, vi har regler i skolan, vi har moraler i samhället, i Bibeln, i traditionen, i religionen, i olika ideologier. Och det är väldigt mycket som är bra. Och vi har ju det. Vi har ju byggt upp det tillsammans för att vi vill leva bra, goda och sunda liv i gemenskap med varandra och med det vi tror på, vad nu det är. Men det kommer tillfällen, allt eftersom världen förändras, som de här kanske inte längre fyller den funktionen som det var tänkt längre. Men vi håller kvar vid dem för att det är av tradition, eller för att vi tror att rätt alltid är rätt i alla tider. Men för vems skull finns rätten? Är det för Guds skull eller är det för vår skull? Jag menar inte att vi ska förkasta samhällets lagar eller traditioner. Bibeln är den bästa bok vi har. Och våra ideologier i samhället, de har tjänat oss väl vid många tillfällen, mindre väl vid andra kanske. Jag menar att vi måste leva i ett ständigt sökande. I att ständigt söka förstå vad Guds vilja är. Och Guds vilja är evigt oföränderlig. Den ligger i kärleken till oss människor. Men metoderna, eller förståelsen av Guds vilja, den är absolut föränderlig. Eftersom vi är föränderliga. Vi får söka tillsammans som församling. Vi får på nytt upptäcka Bibelns ord. Likt fariseerna fick göra med lagarna. Vi får söka gemenskapen med den levande guden för att förstå vårt och världens goda. Vi får söka och be om hur vi bäst kan leva tillsammans med varandra. Vi får också söka kunskap om hur vi håller eller bryter eller böjer eller kringgår förändrar eller byter ut system, lagar, regler, traditioner. Det som vi har för att tillsammans med Gud skapa den värld som vi vill leva i. Vi ska fira nattvard tillsammans idag. Och i den gemenskapen har du möjlighet att åter jag säga ja till den kärlek som utgav sig och dog för dig. Och du får ställa dig till förfogande i tjänst för den kärleken. För din egen skull, för dina medmänniskors skull och för världens skull. Vi ber tillsammans. Tack Gud för att du har skapat oss. Tack för att du har utrustat oss med en intelligens. En möjlighet att söka kunskap, förstå, lära oss mer om varandra, om världen, om dig. Hjälp oss Herre att göra det på rätt sätt. Hjälp oss att släppa när vi behöver släppa och gå vidare. Hjälp oss att förändra det som behöver förändras. Hjälp oss att fatta beslut på rätt sätt. Hjälp oss att göra det som är rätt. Jag står här nu, Herre, inför dig. Och vi ska få göra det tillsammans i nattvarden. Jag vill stå till ditt förfogande. Jag vill stå i din tjänst. Vi finns här som församling. Använd oss och hjälp oss att skapa det samhälle vi vill leva i. Och hjälp oss att berätta vidare till andra människor, till de som beslutar och bestämmer. Så att vi får den värld som vi vill ge till våra barn och som vi vill leva i. Amen.